Välkommen till 24 kyrkans podcast. Vi hoppas att den här undervisningen kommer att inspirera dig. Besök oss gärna på 24kyrkan.se.
Jag ska tala om lovsång idag. Lovsång är och har alltid varit en stor del av 24 kyrkan. Och det finns så mycket att säga om lovsång. Och jag kommer bara kunna täcka in en liten del här. Jag är exempelvis fullt medveten om att lovsång inte enbart är någonting som vi gör, som är att sjunga. Utan att lovsång och tillbedjan, det är i grund och botten en livshållning som vi har. Och att lovsång definitivt inte handlar om en särskild slags musikstil som sjungs eller som framförs på ett särskilt sätt. Men som tur är, när det kommer till lovsång, när det kommer till lovprisning av Gud, så är det inga som helst problem att grunda att vi ska lovsjunga utifrån Bibeln. Jag skulle kunna rada upp hur många bibelord som helst som uppmanar oss till detta. Allt från Moseböckerna, de första böckerna i Gamla testamentet, till Uppenbarelseboken, den allra sista boken i Nya testamentet. Och som ett kuriosa exempel bara, så tänkte jag nämna hur Mose direkt från Gud fick i uppdrag att lära sig nästan 150 rader sångtext. Och sen ställa sig och sjunga dessa framför Israels folk. Man kan läsa om det här i femte Mosebok i kapitel 31 och 32. Som stackars Mose, som inför allt med farao, när Gud hade kallat honom till allt det här med farao och Israels folk som skulle bli fritt från farao, så hade Mose bönat och bett Gud om att få med sig någon som kunde föra hans talan inför farao, eftersom Mose själv tyckte att han var liksom lite trög att tala. Och så nu så skulle han ställa sig och sjunga en 150 rader lång sång. Men även den här gången så fick han faktiskt moraliskt stöd i form av en man som hette Hosea, Nuns son. Och jag roade mig med att jämföra med en av våra lovsånger som vi brukar sjunga. Jag tog den här No Longer Slaves. Och den består, om man tar bort alla upprepningar och sånt, så består den av ungefär 150 ord. Och så jämför man den mot Moses, de här 850 orden som han fick, där ingenting upprepas. Så det är hårt att vara tillförordnad lovsångsledare på Gamla testamentets tid. Särskilt om man var tillsatt av Gud själv. Men det var mest kuriosa, även om det visar hur Gud själv instruerade Israels folk att sjunga. Sjunga om Gud, sjunga till Gud. Påminna sig om vem Gud är, om vad Gud har gjort, om Guds löften. Och idag ska vi läsa lite Bibeln. Och vi ska gå till första krönikeboken först. Första krönikeboken 16. Och 23. Där står det så här: sjung till Herren, hela jorden, ropa ut hans frälsning dag efter dag. Förkunna hans ära bland hedna folken, bland alla folk hans under. Vi lovsjunger först och främst för att Gud är värd att bli lovsjungen. Och faktiskt den enda som är värd det. Och vi lovsjunger, men vi är inte de enda som gör det. Bibeln berättar om att lovsången ständigt ljuder runt Guds tron. Och nu ska vi gå till den sista boken i Bibeln, Uppenbarelseboken, kapitel 5 och vers 11. Och jag såg och jag hörde rösten av många änglar runt tronen och varelserna och de äldste. Deras antal var 10 000 gånger 10 000 och 1 000 gånger 1 000. Och de sa med en stark röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Så lovsången ljuder alltså ständigt runt Guds tron och vi är inbjudna att delta. Att lovsjunga Gud handlar därför inte om en programpunkt för att fylla ut tiden. Det handlar inte om en trivselfaktor, även om det är trevligt. Det handlar inte ens om att låta duktiga musikaliska människor få använda sina gåvor i kyrkan. Utan en del är ju att vi faktiskt proklamerar någonting. Vi ska gå till Psaltaren. Man skulle ju kunna läsa vad som helst i Psaltaren i princip om man vill läsa om lovsång. Men vi ska gå till Psaltaren 89. Och vers 2. Och där står det så här. Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar för evigt. Med min mun förkunna din trofasthet från släkte till släkte. Jag säger, för evigt är din nåd befäst. I himlen är din trofasthet grundad. Så vi ger Gud vår kärlek. Men inte bara vår kärlek, utan vi berättar för Gud, men också för allt och alla runt om oss, om Gud. Att vi bekänner oss som Guds barn, vi tillhör Gud, att vi vet vem det är som regerar. Vem och vem enbart som är Gud. Vi ska gå tillbaka till första krönikeboken 16. Men lite längre upp, 16 och 8. Där står det så här. Tacka Herren, åkalla hans namn. Gör hans gärningar kända bland folken. Sjung till hans ära. Lovsjung honom. Tala om alla hans under. Ha er ära i hans heliga namn. Vi säger till Gud med vår mun att vi vet att det är bara du. Att du är värd allt lov, all ära. Vi vet vad du har gjort för oss, Gud. Och vi vill bekänna oss till det och berätta om det om och om igen. Och vi vill inte tappa fokus. Luras till att tro att det handlar främst om oss. När det handlar om dig, Gud. Vi ska läsa mycket idag. Vi ska gå till Psaltaren igen. Psaltaren 100. Där är överskriften jubel inför Herren. En tacksägelsesalm. Och så står det så här. Ropa till Herren hela jorden. Tjäna Herren med glädje. Kom inför hans ansikte med jubelrop. Tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss. Och inte vi själva, till sitt folk och får i sin jord. Gå in i hans portar med tacksägelse, i hans gårdar med lovsång. Tacka honom, lova hans namn, för Herren är god. Evig är hans nåd, från släkte till släkte varar hans trofasthet. Inte så sällan så är det lovsången som på ett särskilt sätt berör människor som inte ännu har en tro när de kommer till kyrkan. Många säger att de upplever någonting, att det blir en särskild atmosfär i lovsången. Och det är för att lovsång, det är en väg in, det är ett band som knyts mellan vårt och Guds hjärta. Och en av orsakerna till detta är att Guds härlighet visar sig i och genom vår lovsång. Och nu ska vi gå till andra krönikeboken. Vi ska läsa en text från Gamla testamentet om när templet Salomo byggde till Gud skulle invigas. Det är andra krönikeboken 5. Och från vers 12. Då står det så här. Leviterna, alla sångare, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder, stod klädda i vitt linne med cymbaler, lyror och harpor öster om altaret. Och tillsammans med de 120 präster som blåste i trumpeter. När trumpetblåsarna och sångarna samtidigt och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris. Och man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda. Och började lova Herren för att han är god och för att hans nåd är evig. Då uppfylldes huset, Herrens hus, av ett moln. Så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Eftersom Herrens härlighet uppfyllde Guds hus. Så lovsång är alltså inte någonting som vi gör enbart för att det är trevligt. Även om det också står i Bibeln att det är härligt att prisa Herrens namn. Inte enbart heller för att ha fokus på vem Gud gör och vem Gud är. Utan det handlar också om att himmel och jord möts. Det fick prästerna i den här berättelsen vara med om. Men det fick även Paulus och Silas vara med om. De fick märka det på ett väldigt tydligt sätt när de befann sig i en lite mindre trivsam situation än en präst, eller än en tempelinvigning med ett enormt stort brassband. Vi ska gå till Apostlagärningarna och läsa om den lite mindre trivsamma situationen. Apostlagärningarna 16 och 23. Då står det så här. De, det vill säga Paulus och Silas, fick många rapp och kastades i fängelse. Och fångvaktaren fick befallning att bevaka dem noga. När han nu fick en sån befallning satte han dem i den innersta cellen och låste fast deras fötter i stocken. Vid midnatt var Paulus och Silas i bön och lovsång till Gud medan fångarna lyssnade på dem. Plötsligt kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I samma ögonblick öppnades alla dörrarna och allas bojor lossnade och föll av. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att fängelsedörrarna stod öppna drog han sitt svärd och skulle just ta sitt liv eftersom han trodde att fångarna hade flytt. Men Paulus ropade högt, gör det inte illa, vi är här allesammans. Då bad han om ljus och rusade in och föll skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade, herrar, vad ska jag göra för att bli frälst? De svarade, tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj. Och de förkunnade Herrens ord för honom och för alla i hans familj. Redan vid samma timma på natten tog fångvaktaren med dem och tvättade deras sår. Och han döptes genast tillsammans med hela sin familj. Sedan förde han dem upp till sin bostad och dukade ett bord jublande glad över att han med hela sin familj hade kommit till tro på Gud. Så de satt alltså fast med fötterna i såna här trästockar efter att de hade blivit piskade. Men bad och lovsjöng ändå i fängelset. Hur går det till? Jo, för att de hade förstått detta med att oavsett omständigheterna så är Gud alltid densamme. Orättvisor som drabbar oss ändrar inte det. Sorg som drabbar oss ändrar inte det. Och det är just det som är vårt hopp och som är vår glädje. Mitt i allt, igenom allt. Så mitt i lovsångspasset så skakar fängelset och de blir fria. Och trots detta så flyr de inte. Utan får istället vara med och föra en fångvaktare med familj till tro. Där kan man ju verkligen snacka om lovsångens kraft på alla nivåer. Lovsång handlar alltid om att ge Gud det fokus som Gud och enbart Gud förtjänar. Och om det skulle handla om en envägskommunikation så skulle det kanske finnas risk att det skulle kännas som att vi sjöng väldigt diktatoriska hyllningssånger. Men vår lovsång, vår tillbedjan är alltid en respons på han som älskade oss först. På att Gud älskade oss först. Som alltid älskar oss mer än vad vi kan älska tillbaka. Och då är det som förmån att vi får komma inför honom. Inför universums skapare. Till och med när fokus kanske trots allt blir mer oss själva. Till och med då får vi komma inför Gud. Till och med om lovsången i mitt hjärta handlar mer om vad jag vill att Gud ska ge mig. I form av bekräftelse. I form av andliga upplevelser. Till och med då får jag komma nära honom. För vi ska vara medvetna om att lovsång kan hamna just i diket. Att handla mer om mig och mina behov. Mina krav på Gud. Kom och fyll mig nu, Gud. Kom och rör mig nu. Kom och ge mig vad jag behöver. Liksom en andlig liten känsloshot. Tack. Jag. Och där spelar lovsångsledaren en så viktig funktion. Att alltid ha fokus på att leda församlingen inför Guds tron. Att hjälpa oss att rikta blicken. Och våra lovsångsledare här i 24-kyrkan är fantastiska. Jag tycker verkligen det. Och inte bara för att de är musikaliskt duktiga, vilket de är. Utan inte minst för att de aldrig lyfter fram sig själva. Utan hela tiden tar oss som församling i handen och vill leda oss så att vi hamnar rätt. Och för att kunna göra det här så måste de alltid själva komma förberedda. Komma med siktet inställt på Gud. Samtidigt som de ska spela, sjunga, kanske ta hand om ett barn på scenen. Kanske ta hand om en gitarr som går sönder. De blöder i kärlek för Gud här uppe. Men också för oss när de står här. De kan eller vill aldrig dra av någonting bara av vana och slentrian. Utan ger allt vad de har. Och lite till varje söndag. Till Guds ära och för vår skull. Det tycker jag är stort. De pekar på himlen. På Guds stora kärlek. De drar i oss, leder oss vidare. Leder oss inför Gud. Inför Guds härlighet. Och det är en andlig tjänst. Som kräver deras egen dedikation inför Gud. Och det är inte alltid enkelt att vara den som ska visa vägen. Så be gärna för dem. Som leder oss här i lovsång. Uppmuntra dem. Lovsången gör alltid någonting med oss. Kanske inte alltid att vi känner av det prick där och då. Och vi ska dessutom akta oss för att sätta likhetstecken mellan lovsång och särskilda känslor. Men oavsett hur vi känner så gör det någonting med oss. När vi tar det där beslutet och säger Gud, jag vill tillbe dig oavsett. Jag vill ge dig ära ändå. Jag vill visa att jag litar på att du har allt i din hand. Hur det än känns och hur det än verkar. Jag vill sätta mitt hopp till dig, till din frid. Till din eviga kärlek. Till din seger oavsett. Oavsett mina egna omständigheter här och nu. Lovsång är aldrig en känsla, utan lovsång är en inställning, en livshållning, ett beslut. Men lovsång är tänkt att göra någonting med mina känslor. Lovsång lirkar liksom med oss. Lovsången vill åt våra hjärtan, vill få påverka oss. Det kan vara enkelt när det handlar om glädje. När man känner att allting är på plats. När kärleken bubblar inom en. Och när lovsången då blir den här självklara outputen. Men hjärtats lovsång har ibland en annan klangbotten. En annan ton. När man känner att lovsången rör vid någonting som gör ont. Eller kanske när man bara känner sig tom. Särskilt om alla andra verkar uppleva någonting. Eller komma nära Gud. Eller känna någonting. Eller... lovsång vill rasera våra murar. På samma sätt som Paulus och Silas lovsång fick fängelsemurarna att rasa. Så vill lovsång rasera våra inre murar. Och det är inte alltid enkelt. Och det är inte alltid behagligt heller för den delen. Det är inte alltid vi är så sugna på att bli berörda. På att behöva känna efter. På att ge efter inför Gud och inför andens beröring. Men släpp ändå inte taget om lovsången. Även om du känner så. Utan släpp istället taget om dina tankar. Om hur du borde vara. Hur du borde känna. Hur du borde bete dig. Släpp kraven och säg till Gud precis som det är. Precis hur du känner. Släpp inte lovsången. Kanske kommer det inte kännas annorlunda direkt. Men någonting händer ändå varje gång vi öppnar våra hjärtan för Guds ande, för Guds kärlek, istället för att stänga till. Kärleken gör oss starka, men kräver vår svaghet. Och lovsång, intim närhet tillsammans med Gud, är ett ypperligt sätt att provocera fram svaghet. Att provocera fram hjärtats öppenhet. Och Gud vill ha ditt hjärta precis hur det är idag. Oavsett skick. Låt din lovsång vara din ärlighet. Gud vill komma dig till mötes. Gud vill åt ditt hjärta även när läpparna känns fastklistrade. Och om det känns så, så kanske din bön kan få vara som Davids i Psaltaren 51. Så står det så här, 51 och 17. Herre, öppna mina läppar så ska min mun förkunna ditt lov. Vi är inte satta i en församlingsgemenskap av en slump. Vi behöver gemenskap, vi behöver bära varandra när det är tungt. På samma sätt som vi behöver fira glädjeämnen och fira segrar. Och ibland måste vi påminnas av varandra om att Gud är god. Att nåden räcker. Att det kommer andra dagar för de som hoppas på Herren. Ibland har vi det kanske inte i oss själva. Och just därför är det så viktigt att komma hit även när det är tufft. Inte för att du borde. Inte för att fylla en sittplats. Inte för att vara duktig. Utan för att påminnas om vem Gud är. Mitt i allt. Oavsett dina omständigheter. Och att det ligger bättre dagar framför. Svante kan ta och komma upp. Vi ska gå till Psaltaren igen. Psaltaren 41. Nej, 42. Där står det så här. Som hjorten längtar till vattenbäckar så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden. När får jag komma och träda fram inför Guds ansikte? Mina tårar är min mat, dag och natt. Ständigt säger man till mig, var är din Gud? Jag utgjuter min själ och jag minns hur jag gick bland folket. Hur jag vandrade med dem till Guds hus med jubelrop och tacksägelse i skaran av högtidsfirare. Varför så bedrövad min själ? Varför så orolig i mig? Hoppas på Gud. Jag ska åter få tacka honom. Min frälsning och min Gud. I Bibel 2000 står det så här. Jag överväldigas av sorg när jag minns det som var. Hur jag gick i den mäktiges hägn upp till Guds hus med tacksägelse och glädjerop i skaran som drog till högtid. Ibland gör det ont för att man minns och man vet att det har funnits någonting annat i ens liv. När det kommer till glädje och när det kommer till tacksägelse. Och att proklamera vem Gud är handlar aldrig om att skjuta undan det jobbiga. Utan tvärtom. Istället så handlar det om att parallellt både se livet för vad det är. Men alltid hålla kvar fokus på vem Gud är. Och genom det också då kunna stämma in med David. Jag ska åter få tacka honom. Vi proklamerar hans seger även när vi tycker att vi förlorar. Vi proklamerar hans styrka när vi är svaga. Vi proklamerar det ljus som mörkret aldrig kan övervinna. När allt känns mörkt runt om oss. Jag ska åter få tacka honom. Jag behöver inte låtsas att någonting är bättre än vad det är i mitt liv. Men jag kan ändå proklamera Guds kärlek. Guds kraft. Guds frid. Guds seger. För vi lovsjunger Gud för den han är. Inte utifrån mina egna omständigheter. Och på det viset så kan vi stämma in i Davids ord. Jag ska få tacka dig igen. Min räddare och min Gud. För oavsett allt. Hela tiden utan uppehåll. Så proklameras alltid dessa sanningar inför Guds tron. I Uppenbarelseboken 5 och 13 så står det så här. Lovsången och äran och härligheten och makten tillhör honom som sitter på tronen och lammet i all evighet.
Tack för att du har lyssnat på 24 kyrkans podcast. Du är välkommen att besöka oss varje söndag. Mer info finns på 24kyrkan.se.